Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. I den här studion har vi 3000 kassetter och ja, det är även någonting som heter minidiskar. Det vill säga, de första åren från 95 och framåt, då spelades allt in på kassetter. Som tur är så kan vi digitalisera dem. Men vad det är på dem, det har vi egentligen inte full koll på om inte man vet vem den här människan är. Men vi har gjort en lista på nätet där man kan se vad personen heter, vilket år det spelas in och kassettnumret så att man kan beställa det. Och då får jag trevliga mejl från personer som säger ja, jag ser att du har intervjuat med min morfar, han dog eller vad det är för någonting. Och då tar jag och digitaliserar dem och skickar dem. Och alldeles nyligen så fick jag ett trevligt mejl från dig, Dan Larsson. Välkommen!
Tack så mycket, tack.
För du hade hittat ett namn och en kassett.
Ja, jag sökte på min gamla religionslärare och hittade honom hos dig helt enkelt.
Precis.
Ja.
Och då ville du gärna höra vad det här programmet handlade om. Så du fick en digital kopia helt enkelt.
Exakt, exakt.
Som man då kan ge en liten bidrag för också om man vill. Mm. Jag tror du gjorde det faktiskt. Eller har du inte gjort det?
Jag har inte gjort det men jag kommer nog att göra det.
Du kommer hit i alla fall, du kan se det som en grej också. Ja, och vad heter den person du sökte efter?
Erik Gobar Nylinder.
Ja, och du skrev så fint, du skrev så här. Jag kommer aldrig att glömma Erik. Han var säregen och en av mina lärare. Han var den bästa i sitt slag och gjorde intryck på hela klassen och uppmuntrade mig att söka forskarutbildning.
Ja, tyvärr så blev det ingen forskarutbildning, men det blev i alla fall en högskoleutbildning.
Aha, ja.
I pedagogik och psykologi. Men jag var lite inne på religionsvetenskap i och med att det var i det ämnet han undervisade i.
Men han inspirerade så pass bra.
Ja, för jag var väldigt skoltrött och det gick inte särskilt bra.
Nej.
Och han var fantastisk i det avseendet.
Han var det?
Ja.
Och det är väl så, det är för många att får man tillräckligt bra lärare så har man kvar dem i huvudet nästan hela livet.
Ja, exakt.
Ja, för det är någonting som fick en att växa.
Ja, och Erik var ju så speciell.
Ja.
Så att jag kan inte glömma honom.
Nej.
Och jag kommer nog aldrig att göra det.
Nej, och vi ska prata om honom också lite mer. Men innan dess måste ju du få presentera det. Vem är Dan Larsson?
Ja, Dan Larsson heter jag. Jag är 46 år och jag har ju bott i både Enköping och Tyresö tidigare. Nu bor jag på Värmdö i Gustavsberg och jobbar som socialpedagog på en skola.
Jaha, intressant.
Ja.
Det vi framförallt måste få veta, det är din Tyresö-del. När kom du till Tyresö?
Ja, jag kom ju till Tyresö. Det här måste ha varit 1991.
Ja.
När jag skulle börja högstadiet.
Jaha, så du började högstadiet när du kom hit? Just
ja, exakt. Och då började jag på Nyboda skola.
Var någonstans bodde ni någon?
Vi bodde på Bollmoravägen 8 faktiskt. Det är precis bakom här.
Ja, det är närmast Sikvägen kan man säga. Ja. Ett av de här första husen som byggdes i Bollmora.
Exakt.
Jag tror till och med det var det första.
Ja, jag tror det också.
Hur kom det sig att du hamnade i Nyboda och inte föräldern som låg närmare?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej.
För på den tiden, du vet, man tänkte inte på sånt där. Utan nej, det var ju föräldrarna som skötte det där. Så att, så jag hamnade här och det var en bra tid också.
Ja, hur var Nyboda tyckte du?
Nyboda var, blandat skulle jag säga. Mm. Alltså det var en bra skola och det fanns många bra lärare. Men det gick inte så bra för mig.
Nej. Rådde det på att du hade flyttat och fått nya kompisar och var lite vilsen eller?
Ja, jag var väldigt vilsen och var lite mobbad också faktiskt och hade väldigt svårt för mig i skolan.
Hade du någon dialekt när du kom från någon annat ställe eller var det?
Nej, inte så mycket dialekt, men det var mer att jag var lite udda.
Du var det?
Ja.
Ja. Och, kan du beskriva hur? På vilket sätt?
Nej, men jag var väl lite så här, jag vet inte, men jag hade svårt att anpassa mig till normer och regler och så, som man ska göra.
Ja. Men var inte Nyboda också en ganska För jag jobbade nämligen som lärare själv där också. Jag tyckte Nybodas främsta sida var att det var så blandat. Det fanns idrottsklass, det fanns musikklass, det fanns också alla krångliga ungar i kommunen gick ju där.
Jo, alltså det var ju blandat. Så att det var ju bra på det sättet. Det finns ju en hel del skolor som säkert är mycket, mycket sämre om man tänker så. Men jag tycker det var, på det stora hela var det en bra skola.
För man kunde väl vara annorlunda på Nyboda? För det var inte lika hårt. Man kunde... På den tiden var punkar, kunde man se ut med rosa hår och allt möjligt, vad det nu var för någonting.
Jo, alltså man kunde vara annorlunda, men inte lika annorlunda som man kunde vara på gymnasiet sen.
Nej, okej. Nu fattar jag vad du säger.
Ja.
Ja, för att det är väl den svåraste tiden egentligen, precis när man kommer upp i tonåren. Men de där åren på högstadiet är ju inte lätta.
Nej, och jag menar, vi hade flyttat. Mm. Det var en helt ny miljö. Min pappa hade dött. Min mamma hade träffat en ny. Och så, det var många saker som påverkade mig.
Livet var inte jättelätt.
Nej, jag var väldigt vilsen under den perioden.
Ja. Hittade du några intressen här i Bollmora?
Ja, musik.
Du gjorde det?
Ja, började intressera mig för musik. Men det var liksom, och sen lite orientering gick jag på en period och sådär.
I Alby?
Ja, faktiskt.
Mm.
Ja.
Men musik, hittade du ner i grottan som fanns på den tiden?
Ja, lite grann. Mm. Jag hade några kompisar som var som jag, om man säger så. Lite udda och lite speciella.
Ja. Och det är väl det som är en konstnärs själ?
Det är ju det. Verkligen.
Man kan inte bara vara som alla andra, då blir man ju bara en fyrkantig kloss.
Eller hur?
Ja, det är rätt. Ja. Men då av någon anledning så gick du inte till Tyres gymnasium som alla andra.
Nej, jag gjorde ju inte det. För jag ville gå energiprogrammet.
Energiprogrammet?
Ja.
Vad var det?
Det var ett program, tekniskt program, treårigt, med inriktning sjöfart.
Oj!
Och det fanns bara på två ställen i hela Sverige. Det fanns i Stockholm och så fanns det i Visby av alla ställen.
Aha, just det, det är klart.
Och Visby var ju inte, det var inte aktuellt just då för mig. Så det blev Åsö gymnasium Stockholm.
Och var låg Åsö gymnasium på den tiden?
På Södermalm.
I Skatteskrapan där?
Ja, och det ligger fortfarande kvar.
Det gör ju det. Mm. Så åker man in där, går man från Skanstull, då gick väl bussarna till Gullmarsplan eller gick de till Skanstull på den tiden?
De gick till Gullmarsplan. Ja.
Då kunde man i stort sett gå till skolan rakt över.
Ja, exakt.
Götgatan där.
Ja, verkligen. Och Åsö gymnasium, energiprogrammet. Och det var ett väldigt bra program och en väldigt bra skola.
Mm.
Fanns en hel del bra lärare. Men som sagt, det var ju ändå som utmärkte sig ganska rejält.
Och det var ju inte direkt någon teknisk lärare.
Nej. Faktum är att de tekniska lärarna, de tyckte jag sög helt enkelt.
De var lite fyrkantiga.
De var väldigt fyrkantiga och de gjorde undervisningen så tråkig.
Omslag och sånt där. Stabila vippor och koppla grejer. Och
ja, och jag menar en av de lärarna, han sa till mig, jag sa så här, måste vi göra det här? Då sa han så här, ja men du kan få en 100 spänn så kan du gå på bio, behöver du inte komma tillbaka någon mer.
Skojar du?
Nej, han sa så. Det var, ja. Så att det är liksom, du förstår hur det såg ut.
Ja.
Men som sagt, sen skulle vi då ha religion.
Hade man religion alltså på tekniska programmet?
Det hade man. Tyvärr bara en liten kurs.
Ja.
Men desto mer intressant.
För att Åsö gymnasium var väldigt mycket tekniska ämnen, va?
Ja,
fanns det samhälle, humanism och allt sånt där också?
Ja, det fanns det. Alla de här programmen fanns ju.
Mm.
Och så det var ju en väldigt stor gymnasieskola.
Mm.
Jag tror till och med att det var en av de största i hela Sverige.
Ja, jag kan tänka mig det.
Mm.
Och det var väl lättare att komma dit då, om man då kände sig lite udda. Om man nu plötsligt blev, och sen mognar man ju till. Plötsligt var tjejer och killar lika långa och allt det där.
Ja.
Och alla var liksom... För det är det jobbigaste att vara på högstadiet. Det är plötsligt, någon är kort och någon är lång. Någon har utvecklats, någon har inte utvecklats. Det är ett väldigt svårt period i livet för alla.
Mm. Ja, verkligen. Ja.
Men, och då träffade du Erik Gobar Nylinder.
Ja.
Hur gammal var han då?
Oj, han måste ha varit... Jag tror att han var 30. År äldre.
Mm.
Så han måste ha varit, han var väl kanske, ja.
30, 30-årsåldern?
Ja, 30-årsåldern.
En ung kille?
Han var ung och jag var ännu yngre.
Mm.
Och det här var sista året på gymnasiet.
Just som, det, som, man fick, i trean där fick man, ja.
Exakt, som vi fick ha religionskunskap.
Ja.
Och jag kommer aldrig glömma när han kom in där i klassrummet och han tog över klassrummet.
Han tog över klassrummet?
Nej, men han var, vi tänkte, vad är det här för person? Du vet, han, hela hans utstrålning.
Karisma.
Karisma var så häftig.
Jaha, vad roligt.
Alltså det är sällan man möter människor som har sån energi.
Ja.
Men han kom in där och så sa han, tja, nu ska vi göra det här till någonting bra.
Aha.
Och jag tänkte, okej.
Okay, nu kör vi.
Det här var annorlunda.
Ja.
Jag menar, det var inte den här typiska matteläraren
som
var tråkig och skrev på en tavla.
Nej.
Utan det här var en, han var väldigt speciell. Och så började han med att säga det att ni kommer att få välja det sätt ni vill examineras på bara ni visar att ni kan det här.
Aha.
Och det gjorde ju att alla kunde plocka fram. Du vet, vissa var bra på att prata.
Ja.
Jag var själv helt värdelös på att prata.
Det är du inte nu kan tala om.
Ja, men jag är nog. Tack. Men jag var bättre på att skriva.
Jaha, vad roligt. Ja.
Så man fick ju välja sitt eget sätt.
Mm.
Och det var ganska bra. Det var...
Men religion, var det alla religioner? Eller vad var religionskunskap då? Vad var det han var duktig på att förmedla?
När vi pratade om alla religioner.
Gjorde ni?
Och han hade ju då hinduismen som sitt, sin speciella religion.
Ja.
Som han kunde mest om. Men Erik kunde mycket om allt. Alltså även andra ämnen, filosofi. Han var väldigt språkbegåvad. Talade 11 olika språk.
Skojar, 11 olika språk?
Ja.
Då och måste han ha varit superintelligent.
Han var superintelligent.
Mm.
Så att han visste vad han gjorde.
Mm.
Och det som var så speciellt med Erik var att han lyckades få hela klassen. Och jag skämtar inte, här sitter ett gäng trötta, du vet.
Killar framförallt, va?
Killar framförallt som inte vill vara i skolan. Som bara vill ut och jobba och skita i skolan.
Tjäna pengar och komma ut i livet.
Ja, och så kommer det in en sån här person och får med sig hela klassen. På ett sätt som jag aldrig någonsin har sett.
Nej. Och han pratar ju om ganska djupa saker.
Extremt djupa.
Och det var saker som slog an toner i er allihopa.
Ja.
I och med att han pratade om, för religioner handlar ju om saker, ting. Vad är det på andra sidan? Och hur ser man på världen? Är det linjärt? Eller är det, och i de här asiatiska religionerna har man ju jättemycket kunskap kring vad är vi?
Ja men precis. Och nej, men han bara tog över klassrummet. Det var häftigt alltså.
Det var det? Ja.
Alltså, så häftigt.
Vad är det speciellt du kommer ihåg som du fick med dig från honom?
Att tro på sig själv.
Var det det?
Ja. Nej, men att tro på sig själv och sin förmåga.
Aha.
Och att intresse kan växa fram.
Aha.
För jag skrev ju då en uppsats i religionsfilosofi.
På gymnasiet?
Ja, för Erik menade att religion utan filosofi blir farlig.
Aha.
Och det hade han ju en poäng i. Men jag skrev i alla fall en uppsats i religionsfilosofi.
Mm.
Och jobbade mycket med den här, gick in för det. Han lärde mig hur man skulle skriva akademiskt.
Aha.
Och ja, vi fick en väldigt fin relation.
Var det den här arbetet man skulle göra? För trean gör man någon slags längre arbete. Var det det du gjorde då, eller uppsats?
Nej, det var ju inte det.
Utan du gjorde det ändå?
Jag gjorde det ändå.
För att du skulle visa, alla ni fick visa hur ni uppfattar det hela?
Ja.
Och vad handlade din om då?
Min handlade om René Descartes.
Jaha.
Och David Hume. Och jag skulle jämföra då hur de såg på det här med religion.
Ja.
Och sen granska det med religionspsykologi.
Aha.
Så att det var väldigt spännande faktiskt.
Ja, men vad häftigt.
Ja. Ja, och jag gick verkligen in för det här. Han fick mig att gå in för den här uppsatsen.
Aha.
Och som sagt...
växte du?
Då växte jag.
Mm.
Och då hände det någonting i mig, förstår du?
Mm.
För att från den här vilsna skoltrötta så började jag få intresse för det här. Jag började intressera mig för att studera.
Och på den tiden måste man då tala om för alla yngre lyssnare. Det var inte bara att gå ut på nätet och lyssna på någon YouTuber. Eller börja söka någon Wikipedia. Utan var man tvungen att lära sig någonting. Vart gick man då på den tiden?
Ja, det var ju biblioteket.
Japp. Och läsa böcker.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Och det är en annan resa kan man ju säga rent att ta in saker.
Ja.
För man frågar inte bara någon ChatGPT.
Nej.
Vet du vad jag frågade ChatGPT sist?
Nej.
Finns Gud, frågar ChatGPT. Jag skulle göra ett program här med en kille. Det var roligt, för då svarar ChatGPT att det finns inga vetenskapliga belägg på att Gud finns, men det finns heller inga vetenskapliga belägg på att han inte finns, eller ungefär så där svarar han. Så att det är en filosofisk fråga, svarade ChatGPT. Så det var lite kul. Det tyckte jag var, ibland så svarar ChatGPT väldigt mycket klokare. Jag kan inte ens uttrycka hur bra ChatGPT sa då, men nej, jag tänkte att det är nog sant.
Mm. Mm, mm. Mm. Nej, men alltså, och Erik då, han var ju väldigt filosofisk.
Ja.
Och älskade filosofi. Så vi pratade ju mycket om det här med religionsfilosofi då.
Ja.
Och det var, men jag växte.
Ja.
Och jag såg att jag växte. Det var liksom, jag fick en insikt i det här. Ja. Och sen blev mitt liv bara bättre och bättre.
Men inte, för att det är roligt när du säger så här. Man kommer ihåg de här tillfällena i livet. När man gjorde de här, vad ska man säga, sprången i sig själv. Det kan ju vara en förälskelse, det kan vara någon man träffar. Mm. Det är någon som plötsligt får en att känna någonting.
Ja.
Och då, man kommer ihåg var man satt när man fick det. Man kommer ihåg hur det såg ut. Mm. Och man kommer nästan ihåg exakt hur personen sa.
Mm.
Så jag har ju sådana tillfällen och tänkte, vad hände då egentligen? Jo, då fick man ju då någon form av bekräftelse.
Ja.
Och man lyckas bekräfta sig själv, eller?
Ja, ja, det var exakt så det var.
Mm.
Jag lyckades bekräfta mig själv och blev
trygg.
Ja, trygg, och kände att nu har jag hittat min grej.
Ja, fattar.
Och jag ska nog plugga. Och Erik sa ju det, att du ska forska.
Han sa det?
Ja, men det vet jag inte. Alltså,
Vad det han ville att du skulle göra?
Han ville att jag skulle gå den långa vägen och söka forskarutbildning. Alltså kandidatexamen, master och sen forskare.
Men vad hände då med energiprogrammet och fartyg och allt det där du hade tänkt dig från början? Vad du hade tänkt att bli?
Sjöman, matros.
Ja, du hade tänkt det, va?
Ja, faktiskt.
Ja, men du tog det aldrig dit?
Nej, jag hoppade det, och det var också på grund av Erik.
Ja, men du har inte provat att vara på sjön?
Jag provade ju under praktiken.
Ja.
Och kände direkt att men det här är inte min grej.
Stå i ett maskinrum?
Maskinrum, du skulle svabba däck, och det var hård jargong.
Bryggan,
och du skulle gå vakt. Och du vet, jag är en känslomänniska.
Ja, ja.
Tycker om att läsa dikter och liksom filosofiskt och sådär. Ha djupa diskussioner. Och det går inte riktigt ihop med sjömanslivet.
Där är det ding, ding, ding. Koordinater. Vira, tre granar. Nej, jag skojar. Men.
Ja, men precis. Ja. Nej, men så jag hoppade av liksom den banan helt. Och sökte då så småningom in på lärarhögskolan.
Jaha.
Och så började jag läsa pedagogik. Hade en tanke att bli lärare.
Ja.
Men kände mig rätt nöjd efter 3 års studier.
Så du gick i lärarhögskolan 3 år?
Ja.
Det är en väldigt bra utbildning, va?
Det är en jättebra utbildning.
För den kritik som finns är att man inte lär sig så mycket hur man lär ut. Alltså Nej. Det här heter didaktik, heter det så?
Didaktik, det läste vi.
Ja, men alltså, så att jag har ju också jobbat som lärare. Jag har jobbat med jag har varit IT-utbildare på Sveriges Television i 24 år. Och det var ju det som alla sa egentligen, att förmågan att lära ut, den lär man sig inte på lärarskolan. Utan man lär sig massa annat. Men så många människor tycker om att gå lärarskolan, men när de kommer ut och möter eleverna har de ingen aning om hur de ska konflikthantera fånga intresset.
Exakt, exakt.
Mm.
Så att, ja.
Det kunde Erik, han kunde fånga er.
Ja, han fångade, och det var inte bara mitt intresse, utan det var andra som också blev intresserade av religion.
Aha.
Och alltså, tänk dig då, du vet, 20 pers, skoltrötta, majoriteten killar, vill bara ut på sjön, slippa plugga, slippa öppna en bok överhuvudtaget.
Ja.
Utan, du vet, du ser det framför dig.
Ser framför mig.
Och Och sen kommer han in där och bara
öppnar en dörr.
Får folk att skriva uppsatser, hålla föredrag, sitta och plugga religion. Och du vet att någonting händer i det där klassrummet. För fler än för många. Sen kanske inte alla gått, sökt upp honom och sådär. Men...
blev det några maskinister, blev det energigubbar av dem då?
Jag vet ju inte, jag har inte kontakt med några tyvärr.
Nej. Men jag tänkte, hade du vidare kontakt med Erik efter gymnasiet?
Det hade vi, lite sporadisk kontakt.
Fanns det mejl på den tiden?
Det fanns mejl, men vi mejlade inte, vi ringde.
Ja, ni ringde.
Ja. Ja. Och sen, det här kanske var 2 år efter.
Ja.
Och sen, han bara försvann.
Han bara försvann.
Han bara försvann, Erik.
Mm.
Och jag har ingen aning om vad som hände, för han var ju doktorand.
Han kom från Tyresö också?
Han kom från Tyresö, hans mamma
bor här
och bodde här, om jag minns rätt.
Var någonstans?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej. Men du vet att hans mamma bor kvar här i Tyresö?
Ja, alltså jag vet ju det, eller vet 100% vet jag inte.
Nej.
Men jag vet att hans mamma bodde i Tyresö då.
Ja.
Och
vad hette hon då? Eller vad heter hon?
Hon hette Lilian, tror jag.
Ja, jag tror du skickar namn till mig, Lilian Nylinder. Jag tror faktiskt att jag känner henne, om det är samma person som bor i Krusboda och är 87 år.
Och om Lilian är Eriks mamma.
Ja, då vill du gärna kontakt.
Ja, och jag vill veta hur Erik mår.
Och vad han har betytt för dig i livet.
Ja,
vet du vad, och... det är så roligt. Jag tänkte så här, vi kan inte spela... Egentligen tänkte jag så här, vi ska spela det här intervjun som Åke Sandin, min far, gjorde med Erik. Men det är ju liksom en, vad ska man säga, Åke Sandin, min far, var ju väldigt intresserad av Indien. Han hade själv, var ju religions- och historielärare, men SO-lärare heter det.
Mm.
Så han ville ju också prata med folk som visste väldigt mycket om historien. Han själv kunde jättemycket om indisk historia, det vill säga när engelsmännen tog över, och vad som hände med deras egen kultur, när liksom alla som blev akademiker i Indien talade engelska. Ja. Så att det här folket som hade en massa kunskaper...
Mm.
Som man kunde sanskrit. Nej, men liksom, de var ju inte intressanta. Utan det, och den här diskussionen vill han ha igång med honom. Så jag tänkte att vi ska spela upp en minut i alla fall. Där Åke Sandin försöker få honom att prata om det här han vill. Så ska ni få höra hur det lät i det här programmet.
Fantastiskt.
Jag trodde, Erik, att du studerade den gamla och mycket mångåriga och rika indiska traditionen. Och hur den påverkades av moderna, västerländska idéer. Är det inte så?
Ja, men det är därför jag började med den här idéhistoriska genomgången. Ja. Och, men vad som då händer i Bengalen slut på 1800-talet är att indier börjar studera det här moderna projektet. Man börjar läsa, så att säga, filosofer som har varit av betydelse för
oss europeer.
Just det.
Ja.
Och när man, så att säga, börjar läsa dem, så blir man till en början väldigt imponerad och undrar över varför inte något sådant har presterats i Indien. Därför man har inte då tillgång till sin egen tradition. Därför att i sin utbildning, som vanligtvis var engelsk påverkad, så hade man inte studerat, så att säga, de egna filosoferna.
Man kunde engelska bättre än sanskrit.
Ja, just. Så är det. Och sanskriten förvaltades då speciellt, kan man säga, av vissa lärda personer då. Alla hade inte tillgång till det.
Ja, det var en minut. Det var precis det de pratade om i den här minuten. Jag försökte hitta någon, därför att du när du letade efter Erik, så hittade du det här, du fick det här inspelningen.
Ja.
Och det är ju egentligen en, vad ska man säga, det är nästan som en boxningsmatch, jag vill säga, men min far Åke vill ju få Erik att prata om ett speciellt ämne.
Ja.
Och Erik pratar som han vill. Så hur uppfattar du? För så uppfattar jag det här programmet. Jag hör hur irriterad min far är. Ja. För han vill ju att Erik ska bekräfta vissa saker som han själv kommer fram till. Men Erik vill ju prata om det stora.
Ja. Nej, men alltså Erik, han tyckte ju inte emot när man sa emot honom. Och det gjorde man ju inte. Jag sa ju aldrig emot honom, för han hade ju så mycket kunskap.
Ja.
Och din pappa gjorde ju det. Och där märkte man ju genast den här krocken. Att han tyckte att han blev avbruten och du vet.
Han fick aldrig prata till klart. Han ville tala i 10 minuter om precis den här tråden.
Ja.
Och Åke Sandin hade 30 minuters inspelningskassett. Ja. Och ville att han skulle prata om något annat.
Ja, men precis. Nej, men alltså Erik, jag kommer ihåg det. Han kunde verkligen prata. Och det var väldigt intressant det han sa, såklart. Men har man begränsat med tid så, jag förstår ju din pappa.
Ja.
Men det är så kul att se den här krocken.
Ja.
För de går inte ihop.
De går inte ihop. Nej.
Så att det hade din pappa suttit här, hade gärna liksom vill ha hört hans intryck av Erik.
Om det är då Lilian Nylinder som är Eriks mamma, hoppas att det är det.
Mm.
Annars får jag klippa bort allt det här jag sagt om mig. Så är hon faktiskt, har hon varit aktiv med i radion. Alltså hon är en av de här som stöttar radion. Så jag kan tänka mig att min far fick tips från henne om Erik.
Ja, men det vore ju fantastiskt.
Ja.
Och jag är ju så nyfiken att höra allt om Erik.
Ja.
lever Erik?
Ja.
Vad hände?
Ja.
Och jag vill höra allt. Och jag vill framför allt också, jag vill bara berätta för Erik.
Hur viktig han var för dig?
Ja, han var enormt viktig.
Mm. Och nu vill vi höra fortsättning på din historia. Du gick då lärarhögskolan?
Ja, jag gick på lärarhögskolan som då var en fristående skola. Som låg vid Konradsberg.
Var ligger det?
Det ligger vid Fredhäll.
Just det. Ja.
Och började då började läsa pedagogik. Mm. Och trivdes jättebra. Det funkade väldigt bra. Gick inte den långa vägen så att säga med master och eller magisterprogrammet utan hoppade av efter en kandidat.
Hur funkar det? För att på lärarprogrammet så ska man välja två ämnen sen, eller hur funkar det där? Hur många år är det på lärarprogrammet nu?
Lärarprogrammet tror jag är 5 år för ämneslärare.
Och då går man ut på praktik?
Och då får man då en behörighet för de ämnen man har rätt att undervisa
just det.
Men jag läste ju till en generell examen i pedagogik, så att jag blev ju aldrig lärare.
Och du började inte fuska eller vicka som lärare?
Nej, jag gjorde ju aldrig det.
Uh-huh.
Utan sen hamnade jag i vården sen.
Ja.
Av alla ställen. Så att, men jag gick ändå, jag fullföljde min utbildning. Och det var ju, jag skulle säga, bara på grund av Erik.
Ja.
Annars vet jag inte vad som hade hänt.
Nej. Ja, du kanske gått till sjöss.
Ja, till och med det. Kanske.
Jag vet, det är den drömmen alla har gått till.
Ja.
Hemingway.
Ja, men precis. Nej, men så att jag började i sjukvården och pluggade till undersköterska.
Jaha, men det är ju bra.
Ja.
Men det är en lång utbildning det också, va?
1,5 år.
Så du pluggade 4,5 år efter gymnasiet?
Ja, precis.
Mm. Det är tufft.
Det var lite tufft.
Ja.
Men ja.
Det är ett hantverk också. Då lär man sig någonting handfast när man blir undersköterska.
Ja. Och sen började jag inom äldreomsorgen då, till att börja med. Och trivdes ju jättebra.
Ja.
Och kände att men det här är min grej. Det här vill jag fortsätta med.
Ja.
Och sen har jag arbetat med lite allt möjligt. Bytt jobb en del och har gillat det.
Du har gillat det?
Ja. Ja.
Men du lämnade Tyresö?
Jag lämnade Tyresö i samband med, nu ska vi se, det här var 2004 tror jag.
Mm.
Och så flyttade jag in till stan.
Som alla andra. Man vill inte till stan. Var det lätt att hitta boende inne i stan då?
Absolut inte.
Nej.
Men jag hade en andrahandslägenhet.
Ja.
Och fick hyra den en period. Jobbade inom vården och jag hade ett ganska bra liv.
Ja.
Så att, ja.
Och sen då?
Ja, och sen har det fortsatt. Det har rullat på.
Men hur hamnade du på Värmdö då?
Jo, jag träffade en tjej där.
Ja.
Och hamnade där. Och nu lever jag inte med samma tjej.
Nej.
Men det var en tjej som fick mig att komma dit.
Det brukar vara kärleken som drar.
Det var kärleken.
Ja.
Och så bodde jag i Örebro en sväng innan dess också.
Oj, ja.
Och av olika anledningar hamnade jag där. Ville testa på att jobba på ett fängelse.
Oj, ja.
Så då jobbade jag på Kumlaanstalten.
På Kumlaanstalten?
Ja.
Den tuffaste av alla?
Ja, och jag utbildade mig till kriminalvårdare.
Får man fråga då, det här tycker jag, vilket ämne. Det här kanske vi inte ens hinner med. Men egentligen är det sånt här jag tycker är allra mest spännande. För att du är ju en konstnärs själ, måste man ändå säga.
Mm.
Känslig.
Ja.
Verkligen. Sen hamnar du då och ska jobba med de hårdhudaste, förmodligen de som har skaffat sig pansar.
Ja.
Och har själva gjort massa saker som de själva inte orkar bry sig om.
Mm.
Hur är det att jobba med sådana människor? Gick du ihop med dem?
Alltså, de värsta tyckte jag, det var faktiskt inte de intagna, utan det var personalen.
Det var det?
Det var personalen jag inte gick ihop med, för de var de hårdaste.
De var det?
Ja.
De hade skaffat sig samma pansar, de.
Ja, jag upplevde dem som väldigt kalla, hårda. Det var ingenting av det som jag stod för som person. Utan det var mera, det var mycket regler man skulle förhålla sig till. Och jag har alltid varit emot regler. Så att det...
men hur var det att jobba med de intagna då?
Det var spännande.
Det var det?
Alltså, en del var ju ganska manipulativa, såklart. Ja. Men det var väldigt spännande för att de... alla hade en historia att berätta.
Just det. Mm.
Och få ta del av var och ens historia, det var väldigt spännande. Mm.
Faktum är, jag skulle vilja göra ett annat program med dig om det. För att det här med ondska och godhet, apropå filosofi, det tycker jag är väldigt intressant. Det här med, är man ond eller blir man ond eller onda handlingar? Sånt där tycker jag är jätteintressant.
Mm.
Men tillbaka, vad gör du nu då?
Ja, nu är jag socialpedagog.
Mm.
Och jag jobbar på en skola ute på Värmdö.
Social, har du utbildat igen? En till utbildning?
Ja, en till utbildning. Jag gick på ett YH-program.
Ja.
Och läste i 2 år. Och blev socialpedagog. Och då kan man jobba med lite av varje. Man kan jobba på HVB-hem.
Ja.
Man kan jobba... Men du jobbar med människor.
Ja.
Som behöver lite stöd, kan man säga.
Och nu jobbar du på en skola?
Nu jobbar jag på en högstadieskola.
Hur är det då, du som inte har någon god erfarenhet själv av högstadiet?
Fantastiskt.
Ja, det måste vara det. Du måste ju fatta precis hur de har det.
Jag älskar det.
Du älskar det?
Ja, och jag har inte jobbat så länge, men jag älskar det här jobbet. Och jag älskar att gå till mitt jobb varje
gör det?
Dag. Ja, det här är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Faktiskt.
Du har hittat rätt.
Jag har nog hittat rätt.
Ja.
Som sagt, jag har inte jobbat så länge, men det känns verkligen rätt.
Ja.
Därför att med barn så kan man göra skillnad.
Ja, det gör
och, det vet ju jag.
Mm. Men jag tänkte, hade du några andra förebilder på grundskolan här på Nyboda, på högstad? Fanns det lärare där som hjälpte dig, såg dig?
Det gjorde ju inte det.
Det gjorde inte det.
Utan det måste jag säga att på den tiden så var det här med mobbning.
Ja.
Det var lite mera accepterat att man tänkte att men det är så där barn gör.
Visst är det så. För så upplevde jag också det när jag var lärare där. Att vi skulle vara såna här, jag var vickade som lärare, jag var inte riktigt lärare. Jag pluggade och så kunde man få vick som lärare. Så det var, och jag vickade faktiskt, när jag fick barn så vickade jag faktiskt 5 år här i Tyresö. Först på Kumla skola i Trollbäcken och sen på Nyboda. Och då skulle man ju ut och tjänstgöra i korridoren. Ja, och det var ju också så här, det här var ju 83. Ja, 83, 84, 85.
Mm.
Ja, det var ju tufft. Därför då skulle man ut och röja. Man skulle vara polis. Man skulle vara rastvakt, heter det.
Mm.
Och ens jobb var egentligen att försöka ta konflikter. Därför det fanns konflikter. Man skulle gå till pingisrummet och kolla. Det var alltid någon som var dum där. Eller man hade hoppat upp på några skåp och satt där. Och vi skulle säga till dem hoppa ner från skåpet. Och så sa de massa fula ord. Och på den tiden kunde jag själv alla fula ord. För jag var ung. Jag var 26 år och kunde aldrig svära lika bra som dem. Så jag kunde svära dem på svära. Och då var den här hårda stilen också. Och man skulle vara hård. Eller inte hård. Man skulle kunna sätta gränser. Man skulle tvinga dem vara ut på rast. Mycket sånt där tjafs.
Mm. Mm.
Och det var ju så att alla hade inte en plats helt och hållet. Ändå så tyckte jag, när jag gick från Kumla, som var mycket tuffare, till Nyboda, så var det lite friare på Nyboda. Därför att det var mer, vad ska man säga, annorlunda barn där.
Mm.
Så att, Men det var tufft i vissa korridorer. Om det inte fanns en lärare där.
Ja, verkligen.
Man kunde gömma sig.
Man kunde gömma sig och det var tufft. Men sen framförallt, lärarna hade det var en sån kultur då. Att man accepterade mobbning på ett helt annat sätt än man gör idag.
Ja.
Och det gjorde ju att mitt minne av skolgången var ju inte så positivt.
Nej.
Framförallt högstadiet då.
Precis.
Så att, ja.
Men är det inte också så att nu har man också människor som jobbar på raster? Man har, i alla fall här i Tyresö har man ju då, jag vet inte vad det heter för någonting, man har fritidspedagoger och alla möjliga som är ute på rasterna och ser till att det blir kreativ lek, eller vad ska man säga för någonting.
Absolut.
De är mycket duktigare på, så när jag går och hämtar mitt barnbarn från Hanvikens skola, alltså för mig är det ett kreativt kaos ute på skolgården. Alla är glada, någon ramlar ibland och är ledsen, men det är inga, man känner ju inte av att här pågår det. Det känns ju inte dåligt att vara där.
Nej, och det finns ju resurser idag i skolan, upplever
ja.
Jag.
Ja.
Och det är väl kanske en kontrast till sjukvården där det inte gör det.
Nej.
Så att skolmiljön idag är ju så mycket bättre, skulle jag säga.
Det tycker jag också faktiskt.
Ja, och det är precis som du säger, när man är ute på rastgårdarna, det är socialpedagoger,
ja, så heter det.
Fritidsledare, ja. Lärare, ja. Mentorer.
Ja. Och de alltså på den här låg- och mellanstaden så kramar de ungarna. Och ungarna kramar, alltså det är en väldigt så här, nu ska vi gå och hämta Alva. Man måste checka ut ungen, det är också väldigt konstigt. Men farligare värld. Och då springer de fram till, Niklas, nu ska jag gå hem. Så här, och så får hon kram, hej då Alva, hej då, vi ses imorgon. Och så är det hej då, puss, puss, puss till alla kompisar. Tänk så där var det inte på min tid, så där var det inte på mina barns tid. Nej. Att vi hade den stilen. Det skulle vara fånigt att krama en lärare.
Jo, men exakt. Och jag har också fått kramar och jag menar, jag kan gå till mitt jobb idag och vara trött och sen känner jag bara, wow, vilken energi jag får.
Ja, vilken energi.
Ja.
Ja,
så att det här är bästa beslutet jag tagit hittills.
Och du har ändå testat.
Jag har testat en hel del jobb, kan jag säga. på gott och ont, men jag har gillat det.
Jättebra. Ja, eftersom vi tror att Eriks mamma bor här i Tyresö, ska vi ringa Denny Linder som vi hittade och se om det är Eriks mamma. Så nu pausar vi lite grann i programmet. Den person som vi trodde var Eriks mamma.
Ja.
Men det visade sig att det var hon inte.
Nej.
Men det var hennes systers son. Så att förhoppningsvis får vi fortsättning på det här programmet. Och att Lilian Nylinder, som jag trodde det var Eriks mamma, var alltså moster till Erik.
Ja.
Ja, så att det här ska bli spännande.
Det ska bli väldigt spännande. Jag är ju, det här är som julafton.
Ja, ni fick inte höra det samtalet inspelat, för det kunde vi inte göra. Hade det varit mamman så hade vi tagit in henne. Så det här blev ett bra program. Du fick lite svar.
Ja, men det här är ju helt otroligt. Jag är så tacksam.
Ja.
Det här ska bli jättespännande att se.
Ja, och du får komma hit sen igen när du har fått kontakt med Erik. Så vi vill ju veta mer hur det har utvecklat sig. Så tack igen för att du kom hit, Dan.
Tack själv.
Och jag som har haft det här spännande samtalet med dig. Jag heter Ann Sandin Lingen. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.